Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom retail och e-handel, sponsras denna vecka av Juni. Annonser och lager är troligtvis de två största investeringarna som ditt e-handelsbolag kommer att göra i år. Men om avkastningen på dessa investeringar inte hanteras och prognostiseras korrekt kan likviditeten snabbt bli ett stort problem. För att lösa detta har Juni, neobanken för e-handel, lanserat Capital for Invoices. Ett flexibelt finansieringsalternativ som har visat sig vara en game changer för deras kunders likviditet. Finansteam inom e-handel kan nu automatiskt samla in, betala och finansiera alla fakturor. Från leverantörer och frilansare till medier. Med förlängda villkor upp till 120 dagar och med månatliga fasta avgifter så låga som 3%. Juni Capital for Invoices. Ett annat sätt att förbättra ditt kassaflöde med Juni.
Hej och varmt välkomna till dagens Kitchen Commerce här i Juni House på Katarinavägen 9 i Stockholm. Det är den 25 april år 2024 och vi sitter i Junis helt fantastiska och helt splitternya lokaler här i Stockholm för att ta tempen på e-handeln just nu. Det vi ska göra är att vi ska kolla hur e-handeln mår. Det är april 2024. Vi har fått lite siffror från Svensk Handel. Så vi ska kolla på det. Vi ska också kolla hur man ska göra för att bli konkurrenskraftig i det nuvarande e-handelsklimatet. Och för det här så har jag bjudit in två personer till den här sessionen. Det är en person som är vd och grundare till ett av Sveriges största e-handelsbolag. Den andra personen har över 14 års erfarenhet från finans- och private equity-världen. Varmt välkomna upp på scen och en varm applåd för Daniel Myrbach, vd på Footway Group, och Ruben Arnbert, CFO på Juni. Fick en padda, trevligt. Kul att se dig. Hur är läget?
Härligt.
Ja. Vad fint ni har det här, Ruben.
Ja, men jag tycker det.
Fantastiskt.
Flyttade in för 2 veckor sedan, kan inte klaga.
Ja, men superkul. Vi har ju färska uppgifter från Svensk Handel som visar att den svenska e-handelsmarknaden växte 12,1, inte växte, utan växte till 12,1 miljarder under mars 2024. Och därmed visar en year-over-year-tillväxt på 1%. Och Daniel, hur mår svensk e-handel just nu?
Ja, jag blev faktiskt lite glad först när du sa växte där med 12, men det var inte så.
12,1 miljarder.
Exakt, nästan. Det var något. Nej, jag skulle säga att e-handels... Generellt så har jag ju varit liksom med huvudet ner ganska länge nu. Och det är lite roligt att få vara här faktiskt.
Jag tycker att e-handelsbranschen har ju varit igenom en stark tillväxt många år. Den har kommit till att få ganska många törnar under den här perioden. Vi har haft både pandemi och lågkonjunkturen som har. Så är det i kombination med snabb teknikutveckling. Så jag tycker att den underliggande drivkraften inom e-handeln är fortsatt stark. Sen så har det varit turbulent och en hel del utmaningar som vi har.
Och Ruben, vad är det som driver e-handelstillväxten just nu i Sverige?
Ja, men det som är väldigt positivt är ju att det är samtliga branscher i princip. Så det är inte en bransch inom e-handeln som driver den här tillväxten, utan det är väldigt brett. Och det positiva också att det är egentligen den första gången på 2 år som vi ser tillväxt inom e-handel i Sverige. Så att dels har det ju konjunkturen som har förbättrats, men jag tror även att du får utväxling på en del av de här teknikinitiativen som Daniel var och talade om.
Och vilka är de här trenderna då på den svenska e-handelsmarknaden just nu, och vilka är det som driver på det här, Daniel?
Men exakt, den 1% låter ju inte så jättetufft här, men jag ser att det finns ganska många trender som driver tillväxt, och naturligtvis så har vi hela teknikskiftet mot AI nu. Jag tror kommer att ha en enorm påverkan på hur vi kan strukturera oss och vad vi kan erbjuda, och även påskynda internationalisering och olika bitar. Så jag tror det teknikskiftet är nog en viktig komponent i det. Sen skulle jag säga den underliggande drivkraften med generationsskifte och med internationalisering och allting tycker jag driver fortfarande på.
Och det är spännande att ha er två här i studion idag, för att ni ser ju mycket case, och Daniel, ni har ju liksom en mängd olika varumärken som ni har förvärvat genom åren och som ni driver. Och Ruben, du är CFO på Juni, ni har ju access och direkta integrationer till otroligt många företag som alla jobbar med samma sak fast inom olika produktvertikaler. Och vad tror du, Ruben, om resten av 2024? Liksom, går att spå in i kulan och sia lite om det?
Ja, alltså det är alltid svårt, men framförallt så ser vi ju precis det här trendbrottet som vi talar om. Och alltså våran outlook för 2024 är extremt positiv. Så vi ser ju det i den datan som vi har på våra kunder och den kommunikation som vi har av de här kunderna, att det är nu som det investeras. Så vi ser ökade investeringar i lager, vi ser ökade investeringar i AI till exempel. Men samtidigt fortfarande fokus på kostnadseffektivitet och att se till att den tillväxten går ner hela vägen till GM3 och ner.
Och finns det några möjligheter i det här, Daniel? Du som är liksom operationell, du sa att du var heads down in i verksamheten och du köttar på dagarna för att fine-tuna och fixa och dona. Liksom, vad finns det för möjligheter med där vi befinner oss just nu?
Generellt så tycker jag det finns otroliga möjligheter och historiskt har det alltid varit, jag tycker om den här hypotesen att spara i bra tider och investera i dåliga. För att det finns väldigt mycket möjligheter att investera i bra medieaffärer, i alla typer av saker som är tuffare att investera i när det är högkonjunktur. Så det är generellt sådär, bara att vara mer optimistisk, bara att liksom hissa segel när det blåser och inte gräva ner sig.
Och det är ju klassiken, liksom, de som tar sig förbi de där roadbumpsen är ju de som är starka på andra sidan. Men jag tänker att Ruben, du är ju CFO på ett fintechbolag. Ditt jobb är risk management. Och då måste jag fråga dig om liksom, vilka risker finns det för e-handlare idag? Med det nuvarande klimatet?
Nej, men framförallt så är risken att marginalen har blivit tunnare för e-handlare i våran upplevelse. Och vad jag menar med det är att om man ser till kapitaltäckningsgrader inom e-handel som stort, som industri, så har den sjunkit under lågkonjunkturen. Då blir man ju självklart mer känslig för små händelser, som till exempel en försenad leverans som kan påverka likviditeten enormt. Eller hur man investerar det lilla kapital som man har. Så det som vi ser är att du får en ökad känslighet och därför måste du vara mer precis i din analys. Även automatiserat i en högre grad.
Du och jag satt och snackade i ett separat rum innan här och så pratade vi om det egna kapitalet hos e-handlare generellt. Ni har ju data på det här. Du menar ju att det egna kapitalet hos en e-handlare i medelvärde är väldigt lågt kontra vad man skulle behöva. Det vill säga det räcker med ett fel steg och så är man facklikviditetsmässigt.
Ja, alltså det är ju det vi ser. Och sen skulle man inte dra det så långt att det är ett felsteg och allt går under. Men det ställer de här kraven på att se till att man har de här typerna av scenarierna. Vad händer om det här sker? Hur agerar jag då för att min marginal är mindre? Och det är skillnaden mellan nu och för bara ett år sedan eller två år sedan.
Och där tänker jag på dig, Daniel. Alltså du har ju så många erfarenhet från ditt e-handlande. Hur många år har du kört nu totalt?
Ja, jag brukar undvika att prata om det. Men jag skulle vilja säga så här att på det här temat så jag har ju gjort faktiskt nu fan mig de flesta misstag i boken, känns det som, de tre sista åren. Och jag gillar att kalla det för erfarenheter för att det är verkligen, man lär sig av alla misstag som man gör. Och innan den här perioden så hade vi, så tyckte vi så här, med 20 miljoner per år lönsamhet i och resten investerade vi. Och det var en lönsamhet på par 3%. Och det var för lite. Så att verkligen erfarenheten har varit att det är dyrt att vara fattig. Och det är bra att liksom samla i bra tider och investera i sämre.
Men ni har ju också lyxen som många andra inte har, det vill säga ganska starka finansiellt starka delägare som kan hjälpa till om ni skulle behöva pengar. Men jag tänker att när det gäller just temat risk management så är ju det superaktuellt. Kan du liksom säga några lärdomar kring det här? Alltså hur hanterar man de här riskerna? Vilka buffrar ska man ha i bolaget och så vidare?
Jag skulle väl ge liksom min erfarenhet. Jag har varit en ganska försiktig general tills liksom generellt i mitt företagande har varit det. Sen känns det som att när marknaden blev väldigt positiv och liksom, jag trodde nog att 2008 skulle fortsätta neråt. Det gjorde det inte. Och sen så när man kommer liksom mot 18-19 där det var fortsatt på hög konjunktur så börjar man ta högre risker. Och learningen eller liksom vad jag skulle vilja dela med mig av är väl egentligen att även om man har investerare som tycker att man har för liksom stora utrymmen i sina prognoser och så vidare så fan ha det. För att det är väldigt tufft att försvara sig sen när man står där och inte har nått det. Så att det är bättre att liksom ha mer försiktighet.
Och jag tänker att om man får en kapitalinjektion in i bolaget så kan man driva tillväxt med det, men då måste man vara jättesäker att på andra sidan, när man liksom har gjort X, Y, Z, så kan man antingen vända bolaget snabbt, lite som Klarna gjorde med USA, drog ner på massa kostnader väldigt fort efter en jättesatsning, eller att man är kassaflödespositiv, eller då alternativt C är att man vet att det finns mer pengar tillgängligt. Och det kanske...
Men det är väl, alltså det tycker jag är väl en grund, och när man tar in kapital, så även om man är liksom i det man kommunicerar säger att ja, men det här tar oss till det här steget och sen ska man göra någon annan runda, men så här, fan, räkna alltid med att det är det sista kapitalet man får.
100%. Och Ruben, du ser som sagt massa olika sektorer. Finns det vissa sektorer som presterar bättre eller sämre som du ser?
Alltså det vi ser är att snarare än sektorer så handlar det ofta om distributionskanal och own label versus om man har marketplaces och sådär. Så vi ser större skillnader på affärsmodeller där framförallt då egna brands går väldigt mycket starkare. Så det är en generell sikt som vi ser. Sen ser vi också att de som har lyckats ställa om till att fokusera på sina kärnmarknader och det som funkar bäst och har vågat att skära bort det som kanske funkar i en högkonjunktur med hög tillväxt men låg marginal, att skära bort det väldigt fort.
Just det, så vi har marknadsplatser och sen har vi multibrand stores och sen så har vi så kallade direct-to-consumer brands, och det du säger Ruben är att D2C-brandsen tenderar vara de som står stabilast just nu. Varför tror du att det är så för?
Dels har du en ren finansiell del och det är att du får högre marginal på dem. Och sen tror jag det är också en del av det skifte som Daniel talar om. Alltså med vetare konsumentfokus och konsumentpreferenser helt enkelt.
Just det. Och vad tror du Daniel om 2025 och framåt? Som sagt, du har kört, jag skulle gissa 15 år. 18 kanske. När grundade du Footway?
Ja, fan, jag har hållit på sedan 99.
Visstigen, jag håller på med det.
Tog stolpjätt i utgärden från postorder på den tiden faktiskt.
Ja men precis, så du är postorders expert sedan 1999 och du har ju varit i e-handelsbranschen då i 25 år. Om man blickar framåt lite längre, liksom, inte bara 2025 utan kanske 2027, 2030, 2040. Vad tror du om e-handeln då?
Ja, men jag har väl konstaterat att dels då att det inte är positivt har varit en bransch länge. Det är negativt för den informationen, för man måste lära sig fan nytt hela tiden. Och sista åren har ju varit en otrolig resa i att lära sig nytt. Och jag tror styrkan i företag sitter ju i att kunna vara flexibel och kunna förändra sig. Sen, om man då, för att svara på din fråga som jag tycker är extremt svår. Det är ganska svårt att projicera framåt nu. Men jag ser väl att liksom det som skapar värde, det kommer bli tuffare. Det har varit en period där det har varit ganska lätt. Att det har varit ett vakuum där IT har tagit plats från retail. Och jag tror att vi kommer att ha en tid där det kommer att bli mer internationalisering. Det kommer att vara viktigare att ha ett riktigt starkt varumärke. Ett tydligt fokus på vad det är man levererar. Så att man kan konkurrera internationellt med det. Och då behöver man ju vara mer nischad. Så att det är väl förhoppningen. Sen tror jag också att det kommer vara mera SaaS-lösningar, för det skapar en flexibilitet i företag och gör att man blir snabbare. Och jag tror också att det kommer vara mera av den typen som vi jobbar med delad infrastruktur. Så att inte alla behöver ta liksom stora investeringar, utan det är enklare att växa utan pengar.
Jag älskar det där, för där gick vi igenom liksom 16 timmars potentiellt poddmaterial. Så att du får ju...
Ah, sorry, ja, kanske.
Du får komma tillbaka. Precis, du får komma tillbaka och fördjupa det. För jag håller med om 100% av det du sa. När man kollar på liksom e-handelsdata generellt då, Ruben. Alltså nu tänker jag på data om makro och marknaden och tillväxttakten för digital handel och sådär. Vad tänker du där? Vad kommer hända på 10 år?
Ja, men alltså långsiktigt så är ju inte bara e-handel här för att stanna, utan kommer ta en högre andel. Alltså vi är ju firm believers att det är framtiden. Sen håller jag helt med Daniel om alltså vikten av snabbhet och flexibilitet. Alltså på rent operationellt i bolagen. Men också för att hantera de här ändringarna i konsumentpreferenser. Liksom. Och sen för det tredje så tror vi, eller ser vi också liksom uppbyggnaden av såna här hybridkanaler. Alltså dels har du sociala medier, men även alltså hybriden mellan fysiska butiker och e-handel och hur den typen av dynamik liksom börjar gå ihop så att säga. Så långsiktigt så är vi extremt starka believers.
Och jag håller med, och det är därför jag tycker liksom det här är så kul, för att det är en bransch som kommer att ha medvind och inte motvind om man plottar ut year over year growth kommande 10-20 åren. Så det är skönt att befinna sig i en sån bransch kontra något annat som skulle kunna vara olja eller vad vet jag. Men det låter komplext. Alltså, du och jag, Daniel, vet ju att liksom e-handel har bara blivit mer och mer komplext. Jag tyckte för 5 år sedan att det var komplext, och redan för 10 år sedan också. Men just idag, det är så mycket att välja på. Alltså, ska man betta på ett AI-tool, eller ska man liksom optimera sin logistik, eller ska man optimera sin supply chain? Ska man starta butiker, som du, Ruben, sa? Det här med att prioritera blir väldigt, väldigt svårt, tycker jag. Och sen pratar om flexibilitet, att man hela tiden ska kunna ändras internt också, så att liksom ett team som jobbar med ett projekt dag ett ska dag två jobba med något helt annat plötsligt. Liksom. Så det här är ju kontraproduktivt. Hur tänker du kring det här? Det här med flexibilitet kontra alla de här möjligheterna som man kan jobba på hela tiden?
Och det är en bra fråga. Jag skulle säga att det är, till att börja med, tycker jag väl kanske att man inte ska lyssna på tycker och tänker för mycket. Så att en disclaimer till vad jag pratar om själv här. Men jag tror så att man behöver vara framgångsrik i de saker där man vill vara framgångsrik i. Och man behöver välja. Det går att bygga företag idag på väldigt många olika strategier. Så jag tycker att man ska välja några stycken som man vill vara bra på och inte lyssna för mycket på andra. Det är väl den ena. Sen om man kommer till flexibilitet, så är det så att sätten att bli framgångsrik på det man har bestämt sig för kommer att variera. Och jag tror att det är att kunna byta system, att kunna förändra organisationen, att kunna ha en organisation som hela tiden lär sig nya saker och förändras, och att man även själv gör det. Det tror jag är avgörande. Så att kunna vara flexibel men ändå kunna ha fokus på några saker.
Då pratar du om att ha fokus på några saker, och då är det någonting ändå som man måste välja. Så tycker du att jag ska vara bäst på fysisk handel som e-handlare? Eller tycker du att jag ska bli bäst på, lite som ni gjorde och gick all in på AutoStore och bygga lager, optimera för det? Alltså frågan är egentligen, Daniel, hur sätter jag finger på vad jag ska vara bäst på?
Den tror jag att man behöver ha den där drivkraften på inifrån. Vad man tycker att liksom, det här är det som skapar värde. Är det att ha ett riktigt, riktigt liksom tydligt varumärke, så kan man brinna. Har man en själ som man verkligen brinner för det varumärket, så blir man framgångsrik inom det. Så jag tror det är nog bara inte ta tips från någon annan, utan känna att det är något som är man drivs av inuti, och inte driva det för kapitalet eller för att det är trendigt nu, för att framgången tar längre tid än så.
Precis, och kapitalet kan ju skifta fokus på 2 dagar. Det är bara ett möte hos ett venture capitalbolag. Men det är inte lika enkelt och snabbt att skifta fokus om man är den som bedriver ett gigantiskt projekt internt. Så att hela tiden upprätthålla den här flexibiliteten blir ju sjukt viktig då. Och du, Ruben, när du tittar på e-handel år 2024, hur bygger man konkurrenskraft idag?
Det som ni var inne på innan, att snarare än att fokusera på att det här kan bli bättre, så kolla på vad är bra idag och lägga mer fokus på det. Så det är väl den absolut första delen som vi ser. Den andra delen handlar just om bara effektiva interna processer, och det är återigen en plattityd. Vad betyder effektiva interna processer?
Och låt oss prata lite mer om det nu då, det vill säga hela finansaspekten. Jag tycker att den är undervärderad för e-handlare. E-handlare drivs oftast av andra saker som tillväxttakt eller varumärke eller produktfunktionalitet eller kanske organisation och teamet. Men det är sällan jag träffar entreprenörer som säger att shit vad kul det är med det finansiella i min e-handel, och vår finansiella tracking, den är exceptionell. Hur blir man konkurrenskraftig ur ett finansperspektiv inom en e-handel?
Menar du rent från ett tekniskt perspektiv, så är det liksom absolut det som vi talade om. Alltså att se till att du använder rätt redskap för rätt typ av process. Och för många, när vi talar om tunna marginaler innan, så handlar det ofta om att förstå kassaflödet väldigt liksom, detaljerat. Alltså, när kommer de här pengarna in, och vad händer om det är försenat 1-2 dagar?
Och du har lite issues med micken där, så vi ska kolla om vi kan fixa det på något sätt. Men Daniel, hur har ni, vilken resa har ni haft sett till finansiell rapportering? Ni började som entreprenörer och så fick ni in investerare och så småningom så blev ni börsnoterade, och ta som man gör örat och säger så här: nu måste ni styra upp det här, och du kanske inte tyckte det var jättekul från början, men nu har ni fått till det säkert. Alltså, hur tillämpar man det finansiella inom en e-handel för att vara konkurrenskraftig, för att skapa konkurrenskraft?
Ja, nu har jag faktiskt en möjlighet då att säga sanningen här. För de som känner mig, de skulle säga, fan Daniel, det där är det roligaste han vet. Jag lovar. Ja, du skrattar något kollega som jag har här. Det är fan i mig det som folk tror. För att jag lägger ganska mycket tid på att automatisera finansiella funktioner, automatisera rapportering, ha benkoll på alla policies, se till att vi inte har någonting som inte används, utan att det är. Och det här beror faktiskt inte på att jag gillar det, utan det sparar väldigt mycket tid att vara automatiserad inom ekonomi för att kunna få, som du säger, kunna få informationen snabbt och kunna använda det. Så att inte se finanssidan som en separat del av verksamheten, utan se det som en integrerad del. Då får man med sig de nyckeltalen hela vägen i verksamheten. Och jag vet inte om jag driver iväg lite här. Men,
jag tycker det är ett bra svar, men jag tycker också att det är lite fuskigt. Och det är fuskigt för att ni är i en noterad miljö. Och då har man någon som kikar ner på en, känns det som, och liksom har stenkoll på en. Det är ett regelverk som du måste förhålla dig till. Jag skulle vilja ta dig tillbaka till liksom innan det. Hur bra koll hade du då egentligen, Daniel?
Okej, okay. Så här. Jag upprättade första kontoplanen själv. Bara för jag vet hur viktigt det är att ha en kontoplan som är extremt precis. Har du en kontoplan som är lång så får du väldigt mycket stök i det. Sen så har jag haft den här resan i mitt tidigare företag när det var liksom både IFRS, US GAAP, Canadian GAAP och olika redovisningar och massa komplexiteter som gjorde att finansfunktionen hamnade för långt ifrån. Så därför så är sen naturligtvis så, det låter jävligt bra, naturligtvis var det kaos från början också. Så att det blir ju så här, om man lägger mycket tid på det, sen så går man ifrån det lite grann, så får man komma tillbaka till det. Generellt så skulle jag väl säga att jag har lagt ganska mycket tid på att inte få problem där.
Men om man tar ett, nu hittar jag på bara, Stutterheim tror jag de heter, som säljer regnkappor tror jag. Det här är liksom väldigt tveksamma antaganden. Så gissar jag att det finns en entreprenör bakom som brinner för produkt, som brinner för varumärke, men som kanske inte har samma fokus och drivkraft kring det finansiella. Och hur viktigt tycker du det är att ha koll på de finansiella processerna, och hur mycket konkurrenskraft kan man dra ut från det? Jag vill ha en rating från 10 där 10 är bäst och 0 där 0 är kast.
Jag tycker att det är liksom det är nog nästan en 10 i liksom viktighet att ha koll på det. Och jag skulle säga att göra det så pass enkelt som man kan ha koll på det. Och jag tycker också att min erfarenhet har varit att bygga en organisation där man har kan ha en resultaträkning och det finansiella som scorecard för organisationen gör att det är väldigt mycket lättare att få ett decentraliserat ledarskap, beslutsfattande, än om man har ekonomifunktionen högst upp som rapporterar till få individer.
Nej, men jag förstår, jag håller med, och det är liksom tack vare en ganska painful process som jag själv har gått igenom i min liksom historik som entreprenör. Och Ruben, om man kollar på de största finansiella utmaningarna för e-handeln, kan man liksom ramla upp 4-5 olika områden där?
Alltså det vi ser framförallt är ju det absolut första i kassaflödet. Så att man inte har en kortsiktig prognos om när vilka pengar kommer in och när vilka pengar går ut. Och det tror jag att väldigt många har intuitivt kanske i huvudet, men inte sätter på pränt. Liksom. Och det skulle jag säga är absolut vanligaste som vi också jobbar med att stödja. Egentligen. Att skapa den här, bygga upp den här tydligheten så att man kan förstå hur och när det påverkar. Den andra är just lönsamhet. Och det låter banalt, men om du har liksom, säg 100 olika produkter som har helt olika marginaler i helt olika länder och sen olika return rates på varje, då skapar du väldigt snabbt väldigt mycket komplexitet. Och någonting som ser väldigt bra ut på en GM1 kanske ser helt annorlunda ut på en GM3. Och det här kan man ju sätta upp, och det finns en mjukvara för olika program för att sätta upp det här side by side och bara få en förståelse för vilka produkter säljer faktiskt. Och sen ta de här hårda besluten om att är det rimligt att fortsätta med den här produktlinjen givet de här marginalerna. Så de två sakerna är det som vi ser framförallt påverkar den finansiella hälsan, eller vad man ska kalla det för.
Jag tycker det här med kassaflöde är läskigt. Och anledningen till varför det är läskigt är att ju större man blir, ju bättre det går, desto större blir pikarna och dalarna. Och jag gissar att Daniel känner igen sig där. Liksom, när en skatt ska betalas när man omsätter 12 miljoner så är den liksom begränsad till x procent. Men här skatt ska betalas när man omsätter 400 miljoner. Alltså, hur storleken på misslyckandet ökar och riskerna ökar i samband med att storleken på bolaget ökar. Är det här något du liksom känner igen dig i, Daniel?
Ja, jag har ju en läskigt jobbig erfarenhet av det på sistone kring det där. Och det är verkligen så. Desto större balansräkning där man har med lager och skulder, desto större fluktueringar och desto större risker. Så att, verkligen. Jag tror jag är fel person att ge råd på det. Men jag har ju lärt mig hur man inte ska hantera det. Nej, jag skulle säga att det läskiga är just hur mycket det skiljer sig när man är, om man har en verksamhet som är lönsam eller om man har en verksamhet som inte är det. Man har en helt annan kapitalstruktur. Och vi gick ju från att vara lönsamma i 7 år till att komma in i pandemi och inte vara lönsamma, tog ett antal felbeslut, fick förseningar i lager, tappade liksom 40% i försäljningen och ganska många liksom saker som linade upp som gick fel. Vilket innebar att då kunde inte vi behålla vår kapitalstruktur heller. Och då får det rätt stor påverkan om man har ett stort lager som är finansierat av leverantör och så vill inte de finansiera längre. Desto bättre man är på kassaflöde och mindre kapitalbindning, desto större, snabbare, desto lägre risk.
Precis, alltså det känns ju som att det finns flera KPI:er som vi pratar om här som är extremt viktiga. En är ju såklart lagerbindningsprocenten av total omsättning. Vad är en hälsosam sådan, Daniel?
Ja, det är ju så här att det är ju helt olika i olika branscher. Så att det beror precis på vad det är för typ av verksamhet och marginal. Så det är svårt att säga att sätta en siffra på liksom konvertering.
Nej, men precis. Så är det ju. Och jag brukar bara generalisera att liksom 10% är ganska så sunt. Och det kan ju vara så att ditt bolag som både är lönsamt och som växer jättefort, men där just den här kopin är väldigt osund för att man har så att säga dopat sin tillväxttakt genom en kraftig sortimentsbreddning. Och så slutar man upp med ett liksom jättelager som omfattar 37% av sin årsomsättning nästkommande år, och det är inte hälsosamt heller. Mm. Så det är en sån KPI, och en annan KPI är såklart likviditet. Alltså vad har vi idag och vad tror vi att vi har imorgon? Och den är ju lurig, för det är så jäkla många faktorer. Det är inte så lätt att räkna på. Mycket lättare att göra en bokföringsrapport än en likviditetsprognos och sådär. Mm. Är det någonting mer som du vill kasta in där som är viktigt, Ruben, i form av finans-KPI:er?
Hur lång tid det tar innan en return kommer faktiskt tillbaka? Det är en KPI som vi ofta ser. Vi märker att man antar till exempel 14 dagar, men i verkligheten är det 30 dagar. Och där är ju extremt mycket kapital som sitter bundet. Och om det kommer för sent så kan det också påverka att du kanske inte hinner sälja det under samma period. Och då sitter det hela året i lagret till nästa år. Och då har du nya produkter som kunde vilja ha och så vidare och så vidare. Så det är en KPI. Men alltså när det kommer till KPI:er generellt sett så är det så här, ja, jag är en finansperson, klart jag älskar KPI:er, men det blir väldigt lätt att se sig blind på det också. Så det handlar väldigt mycket mer om att hitta tre, fyra stycken som verkligen definierar din verksamhet och sen följa dem över tid. Sen är det ju självklart hälsosamt att jämföra mot andra branscher och se hur man ligger till och så vidare. Men det är egentligen trenden som man bryr sig om. Går de åt rätt håll? Och är de tillräckligt få för att jag ska kunna hantera det och förstå det? Och ännu viktigare, förstå resten av verksamheten. Om jag har ett dashboard med 20 KPI:er och delar den resten av verksamheten, ingen kommer fatta vad det innebär. Så vad är då syftet med det? Så liksom koka ner det till 3 enkla KPI:er som alla förstår och som alla sen kan ta action på. Att oj, nu går det i en annan riktning. Nu måste vi ta action.
Nej, men precis. Så håller det förhållandevis enkelt, lite som du var inne på tidigare, Daniel. Och sen så tänker jag att ha en buffer kan vara ganska så bra. Och det är inte så lätt om man inte har liksom kapitalstarka ägare som gått in med pengar, eller man har inte varit lika lönsam som Järf Avenue tyvärr. Och därför så kan det vara bra att ha lite buffer. Och där pratar man liksom om checkkrediter, men sen så har vi också sett en trend inom e-handeln där, jag kallar ju det sasifieringen av e-handeln. Allt håller på att tjänstifieras, allt från liksom supply chain, hur man producerar produkter eller marknadsföring, att det finns AI-verktyg som automatiserar alla Google Shopping-kampanjer och liknande. Men sen också inom finans, ju. Kan inte du berätta lite, Ruben, vad som har skett där de senaste åren?
Nej, men framförallt dels så är det precis som du är inne på, den här typen av SaaS-redskap som hjälper att förstå verksamheten, hur den fungerar. Men sen finns det också en hel uppsjö nya finansieringslösningar som är skräddarsydda för e-handlare. Och som är skräddarsydda för den typen av finansiering som behövs. Och då undviker du att hamna i en situation där du talar med eventuellt en storbank som inte förstår sig på din verksamhet. Så ett väldigt bra exempel på det är att vi hade nyligen en kund som i princip säljer samma kollektion år efter år, så det är inte så stor ändring i det. Liksom. Så därför då spelar det inte så jättestor roll om de bygger upp ett större lager, för de kan sälja det nästa år. Och bankerna var liksom, nej, det här tänker vi inte finansiera, ni har helt enorma lager. Och att hitta då en leverantör som kan förstå den typen av nyans i affärsmodellen och vara villig att finansiera den, det tror jag blir väldigt viktigt och en positiv sidoeffekt av den här fintech och SaaS-trenden.
Precis, så går man till en bank så får man en upplevelse, det vill säga att man langar fram sin resultat och balansräkning och så sitter de och analyserar den. Var det det som hände, Daniel? Eller vad var din upplevelse från liksom bankmötet kontra senare i ett fintechmöte där du sökte krediter?
Så här, det är ju väldigt olika i, om man tar gammelbanksvärlden, i hur långt de har kommit generellt, väldigt kort skulle jag säga. Sen finns det ju ändå olika nivåer av förståelse, men det är klart att det är en skillnad när att komma till någon som är nischad i området och förstå nyckeltalen och dynamiken. Det blir som natt och dag. Så att jag kan inte såga någon bank för jag tycker de har skött sig. Men däremot så är det ju en helt annan sak om man kommer till företag som Juni i förståelsen.
Och så är det ju. Alltså hos en bank, som jag sa, man visar resultatbalansräkning och så sitter man i en kostym och ska övertyga en person egentligen. Sen så finns det ju specialbanker, nischbanker, och då finns det Ålandsbanken eller kanske DBT som också är en finansaktör som tar lite högre risk och så vidare. Men sen finns ju de här liksom SaaS-tjänsterna nu för tiden, och de kollar ju på helt andra kopior. Alltså Juni jackar ju in och kollar på liksom, vad har du för kundanskaffningskostnad här? Någonting som en bank aldrig skulle kolla på. Kan inte du berätta lite, Ruben, liksom, hur skiljer sig arbetssättet åt när ni gör en kreditprövning kontra vanliga traditionella aktörer på marknaden?
Nej, men det är precis som du är inne på, att vi försöker ju anpassa hela kreditbedömningsmodellen efter e-handels verksamhet och den branschens verksamhet. Så när det kommer till dalar och toppar i kassaflödet eller i working capital, så är det någonting som vi har en högre tolerans för, så att säga. Och sen utöver det så försöker ju vi bygga redskap och på plattformen som automatiserar arbetet, det dagliga arbetet. Så lite det som jag har talat om, inte bara med KPI:er, men att se till att du kan automatisera bokföringen, automatisera fakturahanteringen, automatisera kvittohanteringen för att köpa den här tiden för att du ska fokusera på ditt varumärke. För alltså, i våran värld så ska det där ska automatiseras. Varför ska du lägga liksom 2 dagar i ett Excel-ark för att få ihop siffrorna och sen förstå dem? Det är inte där värdet ligger, inte i den aktiviteten. Utan värdet ligger ju i hur ska du positionera ditt brand, vilken är den nästa marknaden du ska gå in i och så vidare och så vidare.
Men det har ju gått väldigt, väldigt fort. Alltså för 5 år sedan så fanns det ju så att säga 0 juniaktörer var min uppfattning på marknaden. Och då tänker jag att utvecklingen har gått otroligt fort. Sen finns det en massa nya smarta verktyg som också saknades tidigare. Jag tänker på ChatGPT och AI-verktyg, och det finns personer på LinkedIn som analysera enorma datamängder för att hitta skattefuskar och liknande med hjälp av AI-verktyg. Så jag tänker, vart kommer det här sluta om sig 5 år, Ruben? Alltså vad kan vi förvänta oss av de här toolsen om 5 år inom just liksom nischen finansiella tools för e-handel?
Nej, men alltså i slutändan så kan vi förvänta oss bara extremt mycket bättre redskap för ett specifikt segment. Det som har hänt innan, särskilt inom finansiell verksamhet, är att alla har varit horisontella i den meningen att de har haft ett okej utbud till alla snarare än ett nischat utbud åt en aktör. Och där är ju AI en drivande faktor i att kunna utveckla den här typen av produkter som vi talar om. Och även kunna liksom skräddarsy den tjänsten till ett segment.
Och det är också någonting vi ser i, alltså den spenddatan som vi har, att de investeringar som görs bland våra kunder har ju ökat markant bara det senaste året.
Och jag tänker Footway, liksom miljardomsättningen, massa olika varumärken, massa olika plattformar. Alltså, man måste ju gå in och automatisera det. Man måste gå in och effektivisera. Jag gissar att du är liksom på de här trenderna, Daniel, för att hitta möjligheter med AI-liknande tools. Hur jobbar ni där?
Ja, jag är väl lite tillbaka på den här lilla tråkiga delen med att jag inte gillar ekonomigrejer, men fokuserar på det. Jag skulle säga att har man bra koll på sin data, om man sätter det liksom tydliga strukturer, då går det att göra saker. Så det är lite grann en förutsättning. Det går att göra analyser på stökig data med AI, men grunden är nog ganska mycket att ha ordning och reda. Vi har ju jobbat nu i många år med att bygga den här plattformen där vi har standardiserade processer som är exakt samma för alla butiker, och där det är väldigt lätt att inte behöva lägga någon tid på det operativa, utan butikerna kan bara fokusera på att bygga varumärken och göra sånt som är bra för kunder, leverantörer och för verksamheten. Och det, i det så ligger även en hel del processer bakom. Vi jackar ju på processer som kan hjälpa alla. Så vi jackar på AI för kundhantering till exempel, har ju access till alla våra system och kan göra saker för att hantera specifika returärenden, specifika liksom produktärenden. Vi använder AI, all utveckling är ju liksom AI-relaterat. Det är extremt många områden som kommer. Jag skulle säga att AI är ju inte, men vi jobbar med AI som en del, alla jobbar med AI. Så att vi har liksom chatbot som har access till systemet så att alla har access till det, och tittar ju mer på det ungefär som att när datorn kom liksom. Så där, okej, du har en dator på företaget. Så gammal är jag inte, utan det här var innan, liksom. Men ändå, som exempel, så är det lite grann så att nu kommer AI. När man kan inte titta på att det är coolt med AI-teknik, utan man behöver mer titta så här, ska vårt företag ha en dator? Det tror jag man ska ha. Och jag tror att man behöver förstå att alla individer behöver vara med på tåget. Det är liksom ingen techresa, utan det är liksom en dröm.
Och det är ju som alltid med ny teknik, det vill säga det är lite kul och spännande, men man fattar inte riktigt vad man ska använda det. Och så är det ju med AI just nu, och det är så kul att testa. Jag kommer ihåg att Teslas lead developer gjorde någon Twitter och skrev att 70% av all kod som han genererar är genererad genom ChatGPT. Och det var sån aha-upplevelse att just det kan man göra. Så att just de här, just det, känslor och upplevelserna är ju det som man liksom söker efter och försöker hitta. Och det är någonstans innovationen just nu. Du gör så här, Ruben, vad tycker du?
Nej, men jag håller helt med. Det är precis det. Sen så tror jag att många av de här use casen kommer vara rätt så tråkiga i den meningen att det hjälper dig att effektivisera hur du arbetar internt liksom. Så det kanske blir svårt att hitta de här svinhäftiga liksom use casen om man inte då älskar att effektivisera internt liksom. Men å andra sidan så alltså vi jobbar ju extremt mycket med att utforska olika use cases för AI, och när det kommer till just att hantera väldigt stora dataset, se trender och lyfta det som en insight till exempel till en kund, så blir det extremt intressant. Men jag tror att den stora revolutionen kommer ända liksom under motorhuven, där det kanske inte riktigt syns, men du kommer se det i siffrorna eller resultat.
Nej, men jag håller verkligen med. Har du någon tanke att tillägga där, Daniel?
Nej, jag delar den också. Jag är nog mer än bara på att se, det är inte någon teknikgrej, utan det är en jävla massa tråkiga grejer som det kommer hantera och effektivisera. Och jag tror det viktigaste är att inte vara rädd för det, så att liksom bara se till att att alla jobbar med det, så man förstår vad det de facto är. Och sen så är det nog också viktigt att liksom ha diskussioner och förstå att så här, AI är ju som en jävligt smart person, men den säger ibland väldigt konstiga saker. Vi människor gör inte den typen av fel, men AI gör det. Men AI kan fatta liksom 1000 beslut, och vi kan fatta på när vi fattar ett beslut. Så att, att förändra sitt företag i att tycka att lösa någonting med AI är positivt, det tror jag är avgörande.
Precis, och det känns som att det här med liksom flexibilitet och hög anpassningsbarhet är någon slags liksom röd tråd kring det vi snackat om här idag. Det vi ska göra nu, jag tänkte att ni ska få avsluta med lite tips och råd, och sen så kör vi en kort Q&A med lite frågor som vi fått in som jag borde ha i paddan framför mig. Men om ni ska ge ett tips vardera till e-handlare som är här i rummet och som tittar eller lyssnar på det här, vad skulle det vara, Ruben, för börja?
Var självkritisk och fokusera på det som funkar. Det är jättesvårt och alltså, det är svårt för oss också. Vår ambitionsnivå är här uppe, men börja med att fokusera på det som funkar och expandera det snarare än att här finns det någonting som har högre risk, högre reward så att säga.
Bra svar, Daniel.
Ja, jag är ju väldigt mycket på grit. Jag är väldigt mycket på att vara långsiktig, liksom titta på kinesiska strategier liksom på 300 år, kanske lite långt liksom, men stora amerikanska bolag kör 30 år och sen kommer man neråt liksom i tiden. Jag tror på att vara långsiktig i det man gör, även om allting går snabbare och det blir alltid stories på företag som lyckas. Så att liksom att kämpa och förstå att värdet handlar om att ta sig igenom motgångar. Det är lätt när det går bra, men att ta sig igenom motgångar är en viktig del.
Och jag känner igen mig i det där. Alltså, och vi har knappt pratat om det, men vi måste kort prata om det för att det är så jäkla viktigt. Alltså, det är såklart de här inspirerande varumärkes- eller produkthistorierna, eller man hittar ett marketinghack i nutiden på TikTok eller tidigare på Facebook eller liknande. Eller att man liksom hittar någonting och funkar och bygger sin bolagsfundamenta på det. Men det är en sak som alltid gäller och oftast glöms bort, och det är det här med liksom grit, kontroll, heads down och liksom göra jobbet som ska göras. Och jag skulle bara gissa att 60%, 70% gör inte det. Vad tycker du, Ruben?
Jag håller helt med. Att jag tror att du kan ha en bättre execution på en sämre strategi kommer alltid vara bättre än en bättre strategi på en sämre execution. För jag tror väldigt mycket på 100% på det som Daniel är inne på. Att banka huvudet i väggen varje dag tills det funkar.
Och tänk om man har en bra strategi med en bra execution då?
Då är det bara sky's the limit.
Har du någon tanke där med det, Daniel?
Nej, men jag håller med om det också. Och jag tycker så här att det är så här, man desto äldre man blir, desto mer stelar man i sin form och tycker att det är läskigt att lära sig nya saker. Och jag tror att det är jäkligt viktigt att tänka nu när liksom allt går snabbare, så är det väldigt viktigt att inte vara rädd, utan liksom jobba med sig själv och våga lära sig saker.
Ja, men jag håller verkligen med. Nu har vi ju fått in frågor från publiken. Man kan alltså gå in på Mentimeter. Jag tror det finns en länk någonstans man kan skanna en QR-kod säkert eller så. För att ställa frågor. Vi har fått en fråga till Daniel. Den handlar om börskursen. Jag bara skojar.
Jag tackar.
Den handlar om Daniel. Footway är framgångsrikt trots sämre ekonomiska tider. Vad är den främsta faktorn som bidrar till det? Har du några råd om vi ser ekonomin dala igen?
Ja. Det var några olika frågor i det, men om man svarar så här, dels så tycker jag ju att det är viktigt den här principen att man inte liksom kör den här sjumanna fotbollen, att alla springer på samma grej, utan att man även under perioder när det är tufft liksom försöker att förbättra grundprocesser i ett företag så att man inte kommer ur en sån här process, man har löst ett problem, man har 10 nya. Så att man försöker tänka att det kommer en tid framför, det har vi jobbat väldigt mycket med. Även om det var tuffa rubriker för oss så har vi ändå utvecklat och tagit bolaget väldigt långt på den här tiden. Så det är väl en sak som jag tycker är viktig, att man tittar ändå längre fram. Nu ska vi se, det var någon ytterligare fundering på slutet där, va?
Precis, vad har du för tips om ekonomin går åt helvete?
Nej, det är väl egentligen att tänka att när ekonomin dalar så är det faktiskt en ganska bra tillfälle att vara optimistisk. Så att investera i att byta lokal, investera i media, att investera i saker brukar vara bra avkastning på. Så att man tjänar på att vara lite rikare, och det är jävligt dyrt att vara fattig i lågkonjunktur.
Bra svar. Jag har valt en fråga till dig, Ruben. Den är att ekonomin börjar återhämta sig. Vad bör e-handlare se över i sin organisation för att dra nytta av detta?
Jag vet inte, det låter som någon bolåneförsäljare, men se över det advance. Det är det första. Det andra är vi är lite inne på fintech och teknik och så vidare. Och det har hänt extremt mycket bara på ett år. Och jag tror att man behöver löpande hålla sig liksom uppdaterad med de här nya SaaS-bolagen som du nämnde och den här nya olika tekniken. det kan också agera som språngbrädan in i den nya högkonjunkturen. Så det skulle jag absolut säga.
Bra svar. Har du någon tanke där, Daniel?
Nej, men jag jackar nog in på den förlängningen där. När man ändå är liksom här får man väl marknadsföra med sin egen produkt. Lisa, det vi har utvecklat är ju en plattform där man inte behöver investera utan att man kan växa och jacka på en infrastruktur. Och jag tror att kunna vara väldigt duktig på att bygga sitt varumärke och sin produkt och så, och att kunna ha den gångbar internationellt och jacka på en infrastruktur, tror jag är en viktig princip. Kanske inte blir bäst på allt.
Och det där är ju kopplat till det vi pratar om, vilket är SaaSifieringen av e-handeln. Alltså komplexa saker som liksom logistik eller kundtjänst eller supply chain och liknande. Plötsligt så finns det lättillgängligt i ett 3-siders avtal bort. Och sen en till fråga till dig, Daniel. Vilka är dina main metrics som du är besatt av? Vad är de vitala tecknen som du tittar på?
Jag har faktiskt sett ganska sjukt som jag tittar på. Och det är... jag har dokumentindex på alla rutiner som följer strukturen som ligger på 83%. Så man kan skratta åt lite grann. Men det visar också lite grann hur jävla viktigt jag tycker det är att man har ordning och reda på grejerna för att inte behöva lägga tid på det. Så det var kanske lite grann på skämtsidan, även om det finns en sanning i det också. Nej, jag tycker väl att de generella e-handels-KPI-erna med där man tittar på, förmodar att ni gör det via analyser, man tittar på hur kundanskaffningskostnaden ser ut och balansen med mycket organisk trafik och mycket direkt trafik. Har man den där relationen och vad har man för lifetime value och churn på kunderna? Det visar väldigt mycket lönsamheten och hur caset ser ut.
Och du var inne där på lite marknadsförings-KPI-er och jag skulle bara vilja gräva där lite kort. Alltså, man kan ju delvis dela upp det som organisk trafik och köpt trafik. Men sen så tänker jag också att den köpta trafiken kan fine-tunas väldigt mycket. Det man har börjat prata om och det jag gissar att ni också gör är att man liksom delar upp det enligt funnel också. Så man liksom mäter early funnel, mid funnel, late funnel. Och så kanske man inte bara kollar vad kostar en kundanskaffning utan man kanske mäter vad kostar en ny kundsanskaffning i mid funnel. Om du hänger med vad jag tänker där. Så hur krispiga är ni sett till marknadsföringen och trafikanskaffning där? Jag gissar att det är superkrispigt eftersom ni är ni.
Får jag ta den eller?
Ja.
Nej, men så här. Jag skulle säga att det är ganska okrispigt faktiskt. För att det är i varje fall det här. Det är min högst personliga åsikt. Men det är att det är inte vad du sätter för. Man kan inte titta på en siffra och säga så här. Det där var bra eller dåligt. Utan det handlar om att någonting bör bli bättre. Så tar man liksom kundanskaffningskostnaden på midfunnel till exempel, så bör man titta på hur mycket förbättrar man den. Så delar man upp det i upper och mid och lower, så bör man säga okej, hur förbättras de här nyckeltalen? Men att sen säga vilken relation man ska ha eller vad själva siffran är, tycker jag är väldigt svårt. Och därför ogillar jag lite grann att försöka göra för komplexa attributionsmodeller och försöka hitta liksom svaret på livsfrågan i den där. Det är långa trender.
Just att ta KPI-erna för det och för vad det är. Det är väldigt lätt att skapa liksom en falsk trygghet i att för att det är en siffra så är det konkret. Men att istället följa trender över tid.
Jag skulle ändå fortsätta gräva där. Jag gick ner i energin lite grann för att jag kände att din exaltering kring det här inte var densamma. Låt oss då ta vår PNL som är TB1 inköp, TB2 är oftast logistik och TB3 efter marknadsföring. Liksom. Och då tänker jag att man kanske vill trafikanskaffa på TB2-nivå per demografi, alltså per marknad till exempel, så att du vill se och kunna jämföra. Och ni är globala, så jag tänker att ni också är intresserade av på TB2-nivå, hur presterar vi Tyskland kontra UK, kontra Sverige, kontra Danmark? Eller inte?
Nej, men
visa mig om jag vill, om
du... Jo, nej, men det så är det ju. Däremot så är det ju ganska enkelt idag att automatisera resultaträkningen hela vägen dit ner. Så det tar inte de besluten. Det övervakar så att metriken överensstämmer. Men det är ju så här, all liksom performance-marknadsföring kan man ju driva med att skicka tillbaka vilket värde var det på den här transaktionen. Så jag menar, de länderna som vi har, 24 länder, där skickar vi tillbaka ett värde på varje transaktion. Så är det en ny kund med bra marginal, så är det
så är det ett högre värde, vilket gör att annonseringen hamnar i de länderna där det är bra avkastning, och den hamnar inte i de länderna där det är dålig avkastning. Men exempel på det kan vara så här, men i Polen, produktmixen gör att det blir låg marginal där, men kundanskaffningen är väldigt låg, vilket gör att P&L ser okej ut i Polen ändå. Så det är mycket kan man bygga in i det automatiska. Och för oss har det aldrig funkat att göra den. Vi kan övervaka det, men inte inga manuella beslut.
Jag fattar, så det är ett argument att liksom ta hänsyn till de detaljerna, men att automatisera det.
Ja.
Jag fattar. Och hörni, jättestort tack för att ni tog er tiden att komma hit till Junis fantastiska nya kontor i Stockholm. Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
Ruben@juni.co eller på LinkedIn.
Ja, nej, men jag skulle säga kom upp till vårt kontor på plan 32 i Victoria Tower i Kista. Knacka på där. Jättebra utsikt. Ibland är det dimmigt, kan man se ovanpå molnen. Fråga efter mig. Jag tar jättegärna en kaffe.
Så man ska crasha kontoret?
Det ska man göra. Definitivt.
Och så att alla som är här och alla som lyssnar och tittar vet om att det här kommer att publiceras i podden. Vi kommer smaka ut det här överallt, både som ett helt avsnitt eller som korter, reels och så vidare, så att det kommer finnas jättemycket om det här på LinkedIn, på YouTube, i podcaster, i Spotify och på Instagram på Junis kanaler. Så missa inte det, gå in och följ Juni så hittar ni allting där, och så kommer vi såklart också att länka alla era kontaktuppgifter i alla show notes, så att det är jättemånga som kommer att knacka på ditt kontor i Kina. Daniel, en varm applåd för Daniel och Ruben! Och stort tack till alla er som kom hit och tittade idag, men också till alla er som tittade på det här online. För er som är på plats så ska ni veta att kvällen inte är över än, utan vi kommer såklart att gå till baren, gå och käka lite, snacksa lite. Det finns snacks och tacos, det finns drinkar, det finns margaritas, så att stanna kvar här så kan vi ha det supernice. Jag kommer hänga kvar här, det kommer ni också. Och stort tack för den här gången. Jag hoppas vi snart ses snart igen. Hej!
Hej!